Så nu ska vi prata om leksystemet. Och leksystemet är ju såklart ett appetitivt system. Alltså ett väldigt trevligt system. Mm. Och när det är aktiverat så visar djuren olika lekbeteenden, lekaktiviteter och lekläten. Det är ju inte lika aktuellt för hästar just läten. Inte
låter
lika mycket.
Wee, kanske ibland.
Ja, de kan pipa lite tror jag. Mm. Men det är inte lika vanligt. Som på hundar.
De skrattar inte.
Nej, de skrattar inte som gottar, som vi kommer att prata om. Och när människor upplever den här känslan så upplever de otroligt mycket glädje. Och de signalsubstanserna som är aktiva är ju opioider, acetylkolin, dopamin, glutamat, endogenous cannabinoids, anandamide och den är faktiskt också en huvudingrediens i choklad. Vilket är väldigt spännande.
Mm-hmm.
Och trots att det här är ett system som vi människor och djur upplever väldigt positivt så är det faktiskt väldigt lite utforskat. Man vet inte jättemycket om det.
Mm-hmm.
Men det vi vet, och framförallt det vi vet om djur och som vi har fått lära oss av Karolina Westlund ska vi dela med oss av till er här. Mm-hmm. Och här kan man säga att verkligen djur hungrar för lek. Kroppskontakt, så som i omhändertagande systemet är inte tillräckligt. Och bara fysisk aktivitet i sig är inte heller tillräckligt. Utan när möjligheten finns så kommer många djur att leka. Och många av lekarna är ju sociala lekar mellan flera individer. Och där finns det också lek som jag tror vi kanske vill kalla bråklek.
Mm.
Alltså just det.
Fight play kanske exakt. Säger de på engelska. Eller? Ja. Ja, just det. Ja, brottas.
Ja, lite så. Olika djur och olika individer har ju olika lekaktiviteten och olika beteenden såklart. Vissa betäcker med sådana här...
Citattecken.
Och vissa inte. Och de här beteckningarna behöver inte betyda att lustsystemet är aktiverat.
Nej, utan det är på skoj.
Ja.
Det är på låtsas.
Precis. Ja. Och lek... försvinner lite, eller det minskar under djurets uppväxt. Man kan säga att det kommer lite spurts, alltså att det är mer aktivt när ungen inte är så gammal. Alltså inte första tiden, utan efter ett tag.
Mm.
Fast för hästar går det ganska fort eftersom de föds så pass redo.
Ja, eller
hästar kan ju springa och gå jättefort. Yeah. Så att inom några dagar är ju de leker de med andra hästar.
Yeah,
till skillnad från kattungar och hundvalpar såklart. De där tar det lite längre. Men där brukar man säga att de brukar leka mer, men att det avtar under puberteten.
Okay.
Men sen kommer leken att uppgå igen när de blir föräldrar.
Ja, just det.
För då leker man med barnen.
Ja. Gör både hingstar och stoner?
Ja, och det kommer jag komma till att det finns lite olika sätt de leker på.
Mm.
Och stoner är faktiskt lite mer tåliga än hingstar på vissa lägen.
Jaha.
Och de kan uppfostra barnen i hur de ska leka.
Ja, spännande.
Ja. Men det här är inte så, just det här att det minskar när djuret blir äldre är inte så ovanligt, för det gäller de flesta systemen.
Mm.
För det handlar om att det troligtvis då de högre hjärnfunktionerna, alltså de kognitiva förmågorna, har tillsammans med inlärda beteenden börjat användas istället. Alltså istället för att man går på automatik och blir rädd eller känner lust och sådär, så kan kognitiva förmågor och inlärda beteenden
ersätta det, liksom ta över lite istället.
Exakt. Men här ska vi ju ändå undersöka att det är inte så att leksystemet försvinner, utan det är bara det att det blir inte lika lätt aktiverat. Transmittorerna finns där, men det är inte bara lika lätt triggat när de växer upp. Och här är också lite spännande, lite fun fact. Djur med större hjärna, alltså desto större hjärnor, desto mer verkar man leka.
Jaha.
Ja, visst är det spännande?
Det är smart att leka, eller?
Typ. Men det kommer faktiskt det är inte så konstigt kanske om vi sen, när man pratar om det, att ju mer kognitiva förmågor man har och desto mer man måste lära sig i sociala sammanhang, desto mer lär man sig sånt genom lek. desto bättre lär man sig det också genom lek. Så det är inte så konstigt att kanske ju större hjärna, ju mer förmågor du kan lära dig, desto mer behöver du träna på dessa.
Ja, just det.
Och mycket av leken innebär faktiskt att träna på ett antal förmågor.
Men vi anser väl inte att hästar har särskilt stora hjärnor egentligen? Speciellt inte sett i deras kroppsstorlek.
Jag har ju inte sett den. Jag kan inte siffrorna.
Nej.
Men jag vet att deras frontal lobe är ju mycket mindre. Alltså frontalloben. Precis. Är ju mindre än våran. Så de har ju absolut inte de här planera i förväg.
Nej.
Planera och liksom hämnas och sådana saker. De är vi rätt säkra på att det liksom inte finns.
Nej.
Men vi vet ju ändå att de är tillräckligt smarta. Att de har många kognitiva förmågor.
Ja. Just det.
Många fler än vad vi kanske till och med trott ett antal år.
Mm.
Så. Och när det gäller inlärning så är det ju att leksystemet är ju ett grundläggande system. Djuret behöver ingen inte lära sig att leka.
Nej.
Oftast, utan det finns där, precis som djuret inte behöver lära sig att vara rädd för saker, utan det sker automatiskt.
Ja.
Så de är naturliga och involverar stora delar av hjärnan. Så egentligen precis så som när fåglar flyger iväg när tiden är inne, så börjar ju de yngre djuren leka när de är redo för det.
Mm.
Så de skapas inte av erfarenheter eller så, utan det är spontana neuroimpulser i hjärnan som triggar detta.
Coolt.
Och det finns lite olika typer av lek. Och den stora skillnaden här är ju kanske social lek och objektlek. Alltså objektlek när djuret leker med ett specifikt objekt.
En sak.
En sak, precis. Och här ska jag väl nämna redan innan att vi kallar det för objektlek, men det är väldigt oklart hur mycket det faktiskt är leksystemet som är aktiverat och hur mycket det är seeking eller sökande systemet som är aktiverat. Det är oklart.
Måste vara både och oavsett.
Det kan vara både och, eller så kan det faktiskt mer vara sökande systemet som är aktiverat.
Mm.
Det är svårt att
kan
säga.
Kan inte det bero också på om det har skett någon typ av inlärning vid just det objektet? Så säg till exempel om jag har lärt min häst att sparka på en boll, då är det ju sökande systemet snarare än lek. Men sen kanske den leker, eller ja, leker då med citattecken, själv med den här bollen. Då kan man ju fråga om hästen egentligen ber om att få träna med bollen för att den har lärt sig att då kommer det godisar, eller om det verkligen är äkta lek.
Precis, och den frågan är jättesvår att svara på.
Spelar det någon roll då?
Ja, gör det egentligen?
För jag vet att vi pratar med vad heter hon? Från Connection Training.
Rachel Buddenfield.
Tack, ja. Om just det här. Och hon, jag minns väldigt starkt att hon menar att det spelar faktiskt ingen roll.
Mm. För huruvida, de har roligt ändå.
Ja, precis. Att är det kul och även om det är inlärt lek, eller vad man säger, så är det fine.
Mm.
Så är det i alla fall bättre än ingenting.
Mm.
Just eftersom hästar, vuxna hästar, inte har så lätt i lek.
Mm.
Alltid.
Nej, precis.
Så kanske det är okej oavsett.
Mm.
Mm.
Men här kommer vi då lite också till vad är lek? Vad är det vi kan klassa som lek?
Ja.
Och det är upprepade och ibland inkompletta versioner av funktionella beteenden.
Oj, vad menar du då?
Så då kan det alltså finnas ett annat beteende som hästen gör, som har en funktion.
Ja.
Men i leksammanhang så är det liksom inkomplett och det är kanske upprepande av någonting som, ja men den tjänar ingenting på det här. Den tjänar ingenting på att ta tag i en kon och slå med den upp och ner.
Nej.
För det ger ingenting annat, det är inget funktionellt beteende. Det hade kanske kunnat vara funktionellt om den ska äta hö ur ett hönät. Då tar den tag i hönätet, skakar på hönätet och sen äter hö som ramlar ut.
Ja.
Där har vi liksom två beteenden som både kan vara liksom i seeking eller i ha en funktion, men också inte ha en funktion.
Ja, just det.
Det är egentligen det här när de är upprepade och kanske inkompletta versioner av funktionella beteenden som det är mer lek.
Ja, just det. Men då skulle funktionen kunna vara, som vi då säger att den inte har en yttre funktion. Jag vet inte om det finns yttre och inre funktion, men jag tänker bara att funktionen skulle kunna vara att man frigör signalsubstanser i hjärnan som är goda för den. i leksystemet.
Ja, alltså, precis, att på ett sätt så finns det funktion. Ja, exakt. Det finns ju fortfarande en funktion. Man gör det fortfarande av någon anledning.
Ja.
Men den är inte så tydlig för oss.
Nej.
Så. Och,
men finns det någonting som heter inre funktion och yttre funktion? Vi skapar det här.
Vi skulle, beroende på vilken medvetande filosofiteori du väljer att tro på,
ja,
så kan man säga att det finns eller inte finns.
Ja.
Beroende på om du är funktionalist eller inte.
Ja, till det. Exempel. Det blir en annan,
det är en annan,
en annan inspelning.
Ja,
det kan vara intressant att vi får lura på lite grann.
Men här alltså, att djuret ser ut att göra det inte för att få mat.
Nej.
Inte för att det
ramlar ut hö. Uppenbart liksom.
Exakt. Mm. Eller för att ta död på den här grejen för att den var läskig. Eller för att den såg ut att attackera dem.
Yeah.
Utan av andra anledningar. Men det skiljer, beteenden skiljer sig också kontextuellt och strukturellt ibland. Alltså beroende på vart det sker. I vart hästen kommer att utföra det här beteendet.
Mm.
Och också hur gammal den är.
Ja.
Och det viktiga här är att lek måste initieras frivilligt. Och det kommer att initieras i första hand när djuret är avslappnat eller i låg stress. Och det kommer vara som ett trevligt utbyte emellan två olika individer. Och ofta kompetitivt.
Okay.
Alltså att de kommer tävla mot varandra. Vem kommer först fram?
Mm.
Vem kommer åt vem först? Liksom, när man tänker valacker som står och biter på varandra.
Mm.
Det finns ofta en kompetitiv...
Ja, en gång har jag sett två hästar som höll i varsin ände av en pinne. Och så stod de och drog i den. Det var väldigt roligt. Apropå det här kompetitiva. Så stod de och drog den liksom fram och tillbaka.
Yeah. Det var, vem är starkast? Vem håller kvar längst?
Eller hur?
Ja. Så som jag sa, objektlek. Som när de lekte med pinnen. Så är det oklart hur mycket är det som är seeking och hur mycket som är lek. Och det är obeforskat så det kan vi inte riktigt svara på. Det spännande är dock att... det har visat sig att det är mer rovdjur som leker med objekt huvudsakligen. Mm. De jagar, de kan tugga, de kan liksom hantera det här objektet.
Skakar den i munnen.
Precis. Och till skillnad från då djur som inte är rovdjur, så som hästar, de visar mer av andra lekbeteenden. Alltså där de springer omkring mer, gör snabba vridningar och vändningar. Och att de just visar lek som kan vara lite mer på egen hand, där det handlar mer om motorik för kroppen. Vilket just utforskas genom att springa och hoppa och eller rulla och sådär. Att använda just sin kropp på olika sätt. Och där kan vi väl se mellan hästar att de just tävlar mot varandra. Alltså bockar, springer tillsammans, försöker komma undan från varandra. Eller står och biter på varandra till exempel.
Får den andra på knän. De brukar också se väldigt snygga ut när de gör det.
Exakt,
alltså det ser nästan ut som de visar upp sig för varandra. Så här, kommer jag är coolast och starkast och snyggast.
Tuff.
Ja, det är verkligen fysiskt. Men sen finns det ju de som är lite mer låg energiska, som de här två hästarna som står och drar i en pinne. Mm. Det rör sig inte särskilt mycket, utan båda stod ju still. Liksom. Det var så här väldigt lågintensiv lek.
Mm.
Och sen finns det de som verkligen kutar och springer.
Precis, så det kommer att vara väldigt olika från individ till individ.
Ja.
Och här är det spännande, här kommer en liten fråga till dig sen, Anna.
Mm.
Så vi kan se att människor skrattar, och det har också visat sig. Jack Panksepp var en av de första som bevisade, men inte blev trodd på att råttor också kan skratta.
Just det.
Och tydligen kan även hundar göra det.
Jaha.
Och alla de här tre har också kickligt skinn. Och den arean liksom växer ju mer man blir kicklad.
Ja.
Så man blir liksom mer sensitiv till att bli kicklad. Och det vet man ju liksom på andra barn eller på sig själv. Liksom, det räcker bara med att man säger ja, jag kommer att kickla dig redan då, så blir det så. Och det här har ju visats både på råttor och på hundar, att de vill ändå frivilligt delta i det här och att de kan liksom vilja vara med.
Mm.
Men hästar då? Skulle vi säga att de är kickliga på samma sätt? För visst har du också hört att människor ibland säger att men hon är kicklig där.
Verkligen. Och det här pratade jag faktiskt nyligen om med några andra apropå det här. För att jag är extremt skeptisk till det här. Jag tror inte riktigt att jag själv har sett en kicklig häst.
Nej.
En som eller, tycker om det. Jag har sett hästar som reagerar när man rör vid dem vid flanken eller vid magen. Men de hästarna ser inte glada och skrattande ut.
Exakt.
Utan de ser mer ut att tycka att det är obehagligt. De swishar med svansen och lägger öronen bak.
Ja.
De kan så här, vibrera skinnet. Så här,
ja, brr, ja.
Att de försöker få bort en fluga till exempel.
Absolut. Så jag tycker att just användningen av ordet kicklig är kanske inte riktigt passande där. Fördelen är att just många ser ju en, de upptäcker ändå att ah, men det är någonting här.
Ja.
Men vi vill inte, men det är kanske enklare att tänka att den är kicklig.
Men just kicklig. Eftersom man inte kan förklara det riktigt på ett annat sätt kanske.
Nej.
Men det gör, om man säger då, om man sätter en label på, alltså att hästen är kittlig, då kan man ju också strunta i det.
Mm.
Eller bagatellisera det, för att det är inte någonting som är dåligt, tänker vi då.
Precis, för det vore ju skönare, och det är skönare för mig att tänka att mer är kittlig, än att oj, okej, han kanske har ont i magen, eller han tycker inte om när jag tar på hans mage.
Ja.
Och men han är jättesmutsig där, så vad ska jag göra liksom?
Ja, och det, ofta så pratar man ju om det i borstningssammanhang, eller hur?
Ja.
Och då kan man ju kanske inte tänka sig att hästen skulle tycka det var obehagligt att bli borstad. Många tycker att det är en så här,
det är ju en vardaglig grej som alla hästar ska klara av. Så varför skulle de inte tycka om det? Vad är det för fel på det?
Eller hur,
det borde väl vara jätteskönt.
Och det är mjuk borste och så vidare.
Precis. Men,
ja, nu är förklaring på det.
Vi är skeptiska till just kicklig i en positiv sens.
Precis.
Men det finns ju ett väldigt lätt sätt att testa det på.
Ja.
För att kicklig är ju just det är positivt. Och hundarna och råttorna och människorna kommer vilja ha mer.
Ja, kommer så, uppsöka liksom.
Ja. De kommer söka.
Försöka starta.
Ja.
Nu tänker jag på mina barn, för jag älskar att kittla dem.
Ja.
Och vi gör, jag försöker verkligen göra mycket så här. Vi har mycket start och stopp. Just i de här sammanhangen. För att om man blir kittlad för länge så är det ju väldigt, väldigt aversivt. Ja. Otroligt obehagligt att bli kittlad när man inte vill bli kittlad. Eller av fel person. Mm. Eller på fel ställe för hårt. Och så jag försöker verkligen vara jättenoga med att vi har en start, och då brukar barnen säga så här: om du säger ba, då kommer jag kittla dig. Och då försöker alla vara tysta så här, och så fort du säger någonting så kommer du kittlas.
Mm.
Så vi har som en liten start grej liksom, så blir man kittlad, och så kan man, alla har ett stopp. Stopp min kropp. Väldigt bra på barn. Det borde hästar ha. En stopp min kropp.
Jo, men för där kan man just upptäcka, ja men säg att hästen, om man misstänker att ja, men jag undrar om min häst tycker det här är trevligt eller inte. Gör det lite grann, alltså 2-3 sekunder max. Sluta och se vad din häst gör. Försök, titta den på dig som att hallå, gör det där igen. Och du gör det igen, slutar. Och hästen tittar på dig igen som att hallå, kom igen, gör det då.
Och den kommer lutar verkligen sig lite mot din hand, eller på något sätt liksom försöker initiera mer.
Exakt, ja. Och att den kommer göra det här då efter att du har slutat.
Ja.
Inte under tiden du gör det. Så börjar du det du tror är kickling, eller att du kicklar din häst, och den tittar på dig med sura öron samtidigt, så fort du är nära liksom,
då är det ett nej snarare än ett mer.
Precis. Ja. Och framförallt om den börjar flytta sig, den kanske är uppbunden så den inte kan flytta sig långt, men ser att den börjar röra på fötterna på något sätt
bortåt. Luta sig ifrån är alltid ett nej.
Exakt.
Ja.
Så det är väldigt lätt att testa, så då behöver inte vi sitta här och gissa. Eller inte hästarna heller.
Eller utan
man kan faktiskt fråga sin häst att säga, okej, men hur beter du dig om jag gör så här systematiskt?
Yeah.
Och går du mot mig, eller liksom, försöker du få mer, eller försöker du undvika det här egentligen?
Yeah.
För det är ju faktiskt väldigt olika från häst till häst. Vissa hästar älskar att bli kliade på vissa ställen, och vissa hästar hatar det. Så det är lika bra att fråga sin häst.
Yeah.
Ja.
Det är en bra idé.
Ja. Så då återgår vi till lek. Och enligt Panksepp så visar då honor mer vänlig och harmless, alltså inte lika påstridig, eller liksom inte ser ut att vara lika farlig lek. Och de initierar ju mer lek när ungarna är små, och de tolererar faktiskt väldigt mycket också. Men det är här man också kan se att de kan, om de tycker att barnet, ungen, är lite för på, så kan de liksom ignorera. Och sådär negativ bestraffning, att nej, om du beter dig sådär så kommer inte jag ge dig uppmärksamhet. Men när den börjar bete sig lite mer önskat och leker lite mildare, så kan de då förstärka genom att engagera sig i leken.
Ah, coolt.
Så. Och det är faktiskt när man tänker på det, när man har haft föl, att så här, shit, att de tolererar så mycket. Att de tolererar att fölen liksom krälar över dem överallt och över och under. Och
springer in i dem.
Precis.
Bonkar till.
Ja, det är väldigt mycket vad de tål. Men här kan man också se då att hannarna leker tuffare. Än vad stona gör. Och här är ju också en, just när vi pratade förut om lek och bråklek, eller vad man nu ska kalla det. Hur ser man då skillnad på vad som är vad? Och det finns ett jättetydligt sätt att se det på. Och det är för att hästar ska, för att båda ska tycka det är roligt att bråkleka tillsammans, så måste de turas om att vinna och förlora. Eller alltså förlora, alltså ramla ner eller ligga ner eller vad den i underläge. För om en alltid vinner, om det starkaste djuret alltid vinner och den svagaste aldrig vinner, så kommer det inte längre vara roligt för den svaga.
Och då kommer den inte vilja leka.
Och den kommer inte vilja leka och den kommer inte initiera det mer. Så det är här vi kan se att de starkaste djuren kommer att liksom försvaga sig själva lite grann. Så att den svaga får vinna och får ha över,
liksom, övertaget och känna på plan. Att liksom vinna några brottningsmatcher.
Ja.
För att de ska fortsätta kunna leka.
Ja, för att det faktiskt ska vara kul för båda. Här är lite fun fact att man faktiskt har sett att den största opioidutsöndringen sker hos den som vinner. Vinner en match. Så. Den som är den lite starkare.
Ja.
Är den som får en lite större opioidutsöndring i hjärnan.
Mm. Är det därför jag blir så glad när jag kittlar mina barn?
Precis. Ja. Och då om vi fortfarande tittar på bråklekar eller fight play, så är ju det här fenomenet att man turas om att vinna, det syns ju inte när det är bråk på riktigt, utan då är det bråk på riktigt tills en av dem ger upp.
Ja.
Tills den svaga,
man ser ju en helt annan typ av intensitet och ett annat tempo i det. Alltså är det bråk på riktigt och det ser mycket mer allvarligt ut och det är otroligt intensivt jämfört med den här brottningsmatchen där man verkligen ser att de pausar lite emellan och sådär. Ja. Men även det kan ju se ganska våldsamt ut faktiskt. Och hästar kan ju få sår allting fast de leker.
Ja, ja, precis. Ja, och även då här på djur som utför liksom vocalizations eller ljud, så brukar man inte höra samma glada ljud under aggressivt bråk som under lekbråk. Liksom. Så det är viktigt att komma ihåg och just titta noga och ser det ut som att båda initierar det. Ser det ut, även om den ena får stryk, kommer den tillbaka hela tiden?
Ja.
Ja, då verkar den och tycker det är roligt, men försöker den springa iväg ifrån den andra hela tiden och bara tittar efter utvägar, ja, då är det inte lek längre.
Nej, just det.
Så.
Det kan vara ganska bra att titta på det och försöka se om man kan se skillnad. Så att man tränar sitt öga.
Precis, verkligen tränar sitt öga. Och just så här, men kan vi se om vi har någon vallack? Det är oftast, när det gäller hästar så skulle jag ju säga att titta i vallackflockar.
Eller hur?
Ja. I stona, nej, inte riktigt. Men i vallackflockarna kan man se att någon hindrar sig själv lite grann. Alltså om man vet att den ena är snabbare än den andra.
Mm.
Men ser man att den sakta ner för att den andra ska
komma kapp?
Precis. Eller, ja. Kan man se det här? Fundera på det när ni ser era hästar nästa gång, framförallt nästa gång de leker.
Och filma det.
Det vore jättekul.
Ett hett tips.
Precis.
Alltid roligt.
Ja. Så lek och andra känslor. Och här är ju flera av känslorna kopplade. För att ur lek så kan det tyvärr, liksom, de kan hoppa in i rädsla. De kan hoppa in i frustration och raseri. De kan också hoppa in i lust.
Just det.
Så att det är det ligger nära många av dem, och det, även om det är så att om hästen är för rädd så kommer den inte leka. Men är den inte så rädd alls, eller liksom, ju lägre det är, desto större chans att det leker. Men säg att man leker och sen helt plötsligt är man någonstans där man inte var beredd på att vara, så kan man vara rädd.
Och visst är det så att man bara leker med dem som man känner sig bekväm med.
Precis.
Alltså man leker ju inte med vem som helst.
Exakt.
Eller det kräver ju en socialt sammanhang eller en social trygghet.
Ja, precis. Och det var jättebra, för det är nu vi kommer in till att just Leken tillåter ju hästen att lära sig sociala beteenden i en säker omgivning, alltså med de man känner. Så på samma sätt så lär sig ju då hästen att läsa andra individer, alltså individerna man leker med, deras, och deras intentioner under leken.
Mm.
Så det är verkligen verkligen som ett socialt spel. Alltså man lär sig att leka liksom, det sociala spelet under lek. Yeah. Så. Men när vi ändå pratar just om att lek kan övergå till aggressivitet, för det kan vi säkert ha sett att de började leka valackarna. Mm. Men sen såg det inte lika trevligt ut mot slutet som det gjorde i början.
Mm.
Hur tycker du mer att man kan se skillnad på lek och aggressivitet hos hästar? Hur kan vi överlag se skillnad på lek och vad som inte är lek? För det är ganska ofta jag tycker att man ser kanske på videorna på Facebook att åh, den tycker det är så roligt, den hoppar alla hinder.
Ja, den är ganska typisk. Och så sitter jag och Johanna här med så här helt ihopgripna tår och bara, nej, inte helt säker på inte kalla det där för lek. En glad häst.
Nej, precis. Men varför? Vad är det som gör att vi inte säger att det är en glad häst?
Ja.
Jag ska säga så här då, den här storyn har ju du hört, kanske några av våra elever som lyssnar på det här också. Jag har sett en häst i mitt liv som älskade att hoppa hinder. Han kom loss, för han var en sån häst. Det här var för länge sedan. Han ville inte vara med oss, för vi var alldeles för tråkiga. Och höll på med alldeles för mycket ledarskapsträning. Så den puff drog. Och så var, den stod på, i ett hoppstall, så den tog sig loss. Och så var vi i paddocken, så den bara tjuff, sprang iväg ifrån oss. Men så var det en massa hinder på banan. Så den började hoppa en massa hinder. Men det fanns också väldigt mycket space runt omkring. Det var kanske 4 hinder på din bana. Så han hade mycket space. Men han valde ändå, och nu hoppar vi hindret. Och så lägger vi en volt, och så hoppar vi hindret igen. Och sen springer vi dit, och sen hoppar vi det hindret. Och han sprang runt och hoppade hinder alltså ganska länge. Och man kunde se hur han så här laddade. Och ibland kom han förbi till oss. Och så när vi sa, men ska du vara med oss då? Nej! Och så stack han iväg. Och den här, alltså den känslan han hade och den lättheten som han gjorde det med, det är verkligen vad man vill se hos en hopphäst.
Mm.
Det var ganska imponerande, för det var höga hinder, det var säkert en meters hinder.
Mm.
Och det här var en fjording. Det var en fjording.
Oh.
Som tyckte det var så kul att hoppa. Och jag har hört det med flera hästar som man, ja men sådär, men han verkar tycka det är ganska kul.
Ja.
Han är inte gjord för att hoppa, det är ingen hopphäst. Men han, ja men när det står ett hinder så tar han ett skutt liksom.
Ja. Ja, det är väldigt fascinerande faktiskt. För det finns väldigt få hästar som gör det på det viset faktiskt.
Ja.
Jättefå.
Ja.
Det finns många hästar som gillar att manipulera objekt på det viset. Mm. Alltså de gillar att ta saker i munnen, kasta runt på grejer. Många hästar
älskar att
sparka på saker, liksom skrapa på saker, sparka omkull saker. Det tycker de är roligt. Men hoppa just är ganska ovanligt.
Precis, och just ta fart och satsa och sådär.
Eller hur?
Ja.
Frivilligt. Ja.
Så där, hur skulle
så
vi avgöra?
Då,
ja, hur avgör vi om hästen hoppar för att den känner sig tvungen, eller för att den är rädd, eller för att den tycker det är kul?
Ja, så motsatsen till det skulle ju då vara att hästen är rädd.
Mm.
Eller hur?
Alltså för där kan jag se, till skillnad från den här videon då man ser en häst som där ryttaren har ramlat av.
Och hästen, den tänker jag också på. Ja.
Och hästen fortsätter att springa runt och hoppa hinder.
Ja.
Där ser man att den siktar inte på hindren. Den vill bara springa någonstans. Den vill springa
och så råkar det komma ett hinder.
Ja.
Och så är en,
den fortsätter att springa runt.
Den
runt.
Springer så snabbt så att den hinner liksom inte via. Utan den får hoppa för att...
Den hoppar.
Åh, herregud, det är någonting framför mig.
Exakt. Exakt. Ja. Och den fortsätter. Och hindren är också längst med staketen lite grann. Alltså det är...
Ja.
Det är svårt för en att springa på mål där det inte är hinder.
Ja.
Men även där är man tillräckligt rädd så tittar man inte riktigt vart man springer heller, utan man springer bara och så tar man sig över de hinder som finns i omgivningen.
Det är så uppenbart med just den hästen att han också blir lite överraskad när han i sista sekund ser hindret. Han ser inte ut att han liksom parerar inte ordentligt inför, eller vad heter det när de korta längre sina steg och så här.
Precis.
Utan ja, hoppar jätteknöligt och skevt och sådär.
Ja. Ja, och efter hindret kan man också se vad siktar hästen efter mer, vart tittar den?
Mm.
Den hästen som springer i ridhuset utan ryttare, där ryttaren har ramlat av, den verkar ju titta ut över sargen och försöka titta någon
väldigt
annanstans.
Väldigt högt huvud,
exakt.
Väldigt mycket spänning i kroppen, väldigt ryckiga rörelser, jätteryckigt och spänt.
Ja.
Så som den springer?
Ja, medan hästen som vill springa, vill hoppa, den kommer ju söka efter nästa hinder. Alltså tänk agility hund.
Ja.
Okej, vad är nästa grej jag ska ta mig till?
Man ser ett helt annat fokus, man ser en helt annan spänningnivå. Även om den kan vara liksom pigg och uppe i varv på det viset så ser man ju ett annat fokus. Ja.
Men här får man också inte lura sig av att hästen är lös. Alltså, bara för att hästen är lös så behöver det inte betyda att den hoppar frivilligt. Utan just är hindren längs med spåret och det står två människor där inne med långpiskar så kan det vara tillräckligt för hästen att känna att okej, jag måste nog hoppa de här hindren. Okej, vi springer runt här så kommer det, går det nog över snart.
Mm.
För det är även genom att springa som hästarna liksom, uttrycker sina känslor oftast.
Yeah.
Och även eftersom vi har erfarenhet av frihetsdressyr och den biten så vet vi ju också hur lätt det är att lära hästar att du ska hoppa hindren och du har inget val. Ditt val
fast
är hoppa hindret.
Man är
hindret.
Långt bort och fast man är lös.
Ja. Fast de är lösa så frivilligt. Har jag själv gjort det att jag har lärt mina hästar du ska hoppa hindren annars får du se.
Ja.
Och det är så mycket, tyvärr mycket frihetsdressyr har lärts ut tidigare under åren i alla fall.
Ja. Nu för tiden så finns det också mycket med positiv förstärkning eller blandat med både och sådär. Så det är inte riktigt lika hårt som när vi gjorde det.
Precis. Måste jag förhoppningsvis säga.
Ja, det finns säkert också. Men man ser en positiv trend, absolut. Hos många.
Ja. Men jag vill nämna det just för att inte så att vi, bara för att hästen är lös behöver inte betyda att den gör det frivilligt, utan den kan fortfarande ha jättemycket inlärd historik bakom det.
Ja.
Jättemycket. Att den vet att japp, det hinder där, jag måste hoppa det hindret, för annars kommer jag få springa mer. Så. Så jag hoppas att ni har fått lite tankar på i alla fall små grejer som man kan se hur mycket, är det lek eller inte?
Mm.
Är det lek eller inte när hästen hoppar eller busar eller bockar?
Eller hur, det här gäller verkligen att träna sitt öga.
Ja.
Ja.
Precis.